Ja, det var nog kanske profetiskt den inledningsordet idag, tror jag. Både för mig och Janne. Jag har som överskrift lydnadens välsignelser. Och för den som inte är här som lyssnade efterhand så läste Malin från psalm 32. Och första delen där i versen. Lydnadens välsignelser. Gud vill oss gott, men det sker på hans villkor, inte på våra. Så det är ju så, och jag tror att det här är någonting som vi behöver påminnas om, gång på gång. Att när Gud varnar för någonting, då är det för att rädda oss, för att skydda oss. För all synd får konsekvenser, och Gud vill rädda oss från det. Samtidigt kan vi inte leva hur som helst och tro att allt ordnar sig ändå. Vi människor. Gud talar om vad som kommer att ske när vi lyder honom. Eller när vi inte lyder honom. Eller om vi överger honom. Och då kallar han oss till omvändelse. Det sker en förrädisk förvridning av gudsbilden idag i många kristna sammanhang. Där man menar att Gud är bara nåd och bara kärlek och han dömer inte. Orsaken är kanske inte sällan att man själv lever lite hipp som happ om man då prövar utifrån Guds ord. Men den guden som inte kan döma eller straffa synden kan nog inte heller varken förlåta eller älska eller befria. Den guden inom citation är antikrist som utger sig för att vara tolerant och kärleksfull. Och den Kristus inom citation som förnekar och försvarar och ursäktar synden är ond och är en antikrist. En falsk kopia. Bibeln är väldigt tydlig med, genom hela Bibeln, både gamla och nya testamentet, att Gud är en domare. Han dömer, och det finns särskilt i ordet Elohim, den mäktige som det betyder. Han dömer och straffar synden. Men han vill frälsa syndaren. Och därför varnar han innan han sänder eller tillåter straffdomar, som det kallas då. Och ger nåda tid. För han vill ge tid till omvändelse. Och vi kan ta några exempel i andra Petrusbrevet 2. Där det står om att Gud kommer att döma och straffa falska lärare och falska profeter. Vers 3. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er, men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. I vers 4 läser vi att Gud dömer de fallna änglarna. Gud skonade inte heller de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hållas i förvar till domen. Och vi läser i vers 6. Om Sodom och Gomorra som ett avskräckande exempel för alla ogudaktiga människor. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Men han frälste den rättfärdige Lot som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv. Vi läser om folken som Israels folk skulle utplåna för att inta landet som Gud, som är Guds och som han har gett till dem. Det står att de folken hade fyllt sina synders mått. Och när man har fyllt sina synders mått, då är Guds beskydd borta. Då är man utlämnad till sig själv. Och i första Mosebok 15, vers 16, innan här så talar Gud till Abraham. Om att hans efterkommande skulle dra till Egypten och de skulle bli slavar där, göras till slavar. Men att Gud skulle döma egyptierna och befria sitt folk. Och så sa Gud, i fjärde släktledet skall de återvända hit. Ty ännu har inte amoréerna fyllt sina synders mått. Gud gav amoréerna en tid på 400 år. Innan dess tillät alltså inte Gud att straffet eller domen föll. Och Hesekiel uttalar i 18 och vers 23.
plats.
Där Herrens ord, skulle jag finna någon glädje i den ogudaktige stöd, säger Herren, när jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Det här är vad Gud vill för varje människa. Och Gud ser alltid till ett ångerfullt hjärta. Jag vill läsa ett stycke ur den här synen som den gamla norska kvinnan fick 1968. Som jag tror idag alla kristna känner till. Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Istället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker på ett sätt Gud aldrig hade lovat. Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma istället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus. Blir det underhållning, konst och kultur? Där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöte. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss. Det blir en moralupplösning som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Det blir stor orenhet för äktenskapet och det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja, också i de kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande och de blir upplösta. Också perversa synder, synd mot naturen, börjar att utbredas och det blir till och med godtagna i kristna kretsar. Det var alltså 1968 och vi kan ju bara konstatera idag att varenda ord är uppfyllt. Både i Norge och här och över hela jorden. Vi ska läsa från Gamla testamentet vad Gud sa till Mose. Eller till Israels folk genom Mose, rättare sagt. I 5 Mosebok 30 och från vers 11. Ty det bud som jag idag ger dig är inte svårt för dig och det är inte långt borta. Och vers 14. Nej, ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan följa det. Det är ju det här som Paulus citerar sen i Romarbrevet 10. Den rättfärdighet som kommer av tro. För de som räknade som rättfärdiga i gamla testamentet, i gamla förbundet, de levde ju i tron på Messias och hans frälsning som skulle komma i framtiden. Och Gud befaller ingenting, det han befallde. Han befaller ingenting som han inte själv ger kraft att klara och att leva i. Och det är därför som uppmanas till lydnad här. För det fanns en möjlighet även i gamla förbundet att leva i tron. Det var ju så Abraham räknades som rättfärdig och alla som likt honom trodde framåt på Messias. Och i Hebreerbrevet 4:2 läser vi, ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Man kunde alltså välja att ta emot det tron, men vilket de flesta där inte gjorde. Vers 15 där i 5 Mosebok 30. Så jag lägger idag fram för dig livet och vad gott det är. Med andra ord, att leva innanför Guds ords gränser. Döden och vad ont det är. Att leva utanför Guds ords gränser. Då jag idag befaller dig att älska Herren din Gud. Att vandra på hans vägar och hålla hans bud. Eller vakta hans bud som en dyrbar skatt betyder det. Precis som ordet treo är på grekiska i Nya testamentet. Bevara. Stadgar och rådslut. För att du må leva och föröka dig. Det här är samma som är definitionen på agape. Janne brukar ta upp det ordet. Men det finns inte betydelsen agape. Men det är definition av agape. Att lyda en kungs vilja och bud. Det var agape utifrån oss människor då. Och Jesus sa, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber om i mitt namn. Med andra ord, i enlighet med Guds vilja. Och för att Herren din Gud må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning, sa Gud genom Mose. Och välsigna, det handlar ju om att helga, att förändra, att befria. Och om vi ser framåt, att göra bruden redo för det himmelska bröllopet. För mötet med brudgummen Jesus, frälsaren. Och en definition på välsigna, det är att Guds handlande i ditt liv för att få in dig i den önskade relationen med honom. Det är när Gud välsignar. Med allt vad det innebär i våra liv. Vers 17. Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra. Och om du blir förledd och tillber andra gudar och tjänar dem. Så kungör jag för er idag att ni förvisso skall förgås. Ni kommer inte att leva länge i det land dit du drar över Jordan för att komma och ta dig i besittning. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har överlagt. Förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet för att du och dina efterkommande må leva. Med andra ord, välj livet, välj Jesus. För vi läser ju detta i Nya testamentets ljus, som man brukar uttrycka det. Gamla testamentet. Genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Då kan vi läsa parallellt med 1 Johannes brev 4 och 10. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och i vers 19. Vi älskar för att han först har älskat oss. Det är ett val vi gör. Vi vill älska Gud. Vi vill ta emot hans kärlek. Det är ingen prestation från oss. Vi tar emot och ger tillbaka och ger vidare det han ger oss. Och verserna innan talar om vad Gud vill göra i oss. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Och så tillbaka till Mose, vers 20. Ty detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. Och landet, andligt sett, är ju en bild på livet i Gud, i Kristus. Och ett långt liv här, det är inte som en del påstår, vilket utgår i ett paket av en falsk lära att en kristen ska inte dö ung. Det är inte det det handlar om. Nej, det syftar på ett långt liv, ett evigt liv som vi får i Jesus Kristus. Våra motiv när vi tjänar Gud är alltså inte rädsla och fruktan för straff, rädsla för dom. Nej, det är för vad Jesus har gjort och gör i oss. Och vi går till 5 Mosebok kapitel 7. Och från vers 1. Och här finns överskriften lydnadens välsignelser. När Herren din Gud låter dig komma in i det land dit du nu går för att ta dig i besittning. Och när han driver bort många hedna folk för dig. Hetiterna, girgaséerna, moréerna, kananéerna, pereséerna, hiveerna och ebusiterna. 7 folk som är större och mäktigare än du. Och när Herren din Gud ger dem till dig och du slår dem, då ska du ge dem till spillo. Du ska inte sluta förbund med dem eller visa dem nåd. Jag tror här kanske att 7-talet, just att det är 7 folk, att 7-talet talar här om den totala synden. 7, det är ju fullhetens tal. Den totala synden alltså. För de här folken hörde på att fylla sina synders mått. Här fanns det ingen som helst intresse av att förändras, att omvända sig, söka Gud, att ta varningar eller någonting. Du ska inte ingå släktskap med dem. Dina döttrar ska du inte ge åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. Ty de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar. Och Herrens vrede ska då upptändas mot er och han ska snabbt förgöra er. Men så här ska ni göra med dem. Ni ska bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder, hugga ner deras aseror och bränna upp deras avgudabilder i eld. Ty du är ett heligt eller avskilt utvalt folk inför Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk. Ordet på hebreiska segulja betyder speciell skatt, som en ädelsten, dyrbar inför Gud. Framför alla andra folk på jordens yta. Och Guds plan och tanke med Israel, hans vilja, det var ju att Israel skulle vara ett exempel och ett vittnesbörd för alla andra folk om Guds godhet och hans kärlek och nåd och ledning och den Gud är. De skulle inte hämta något alls från den hedniska andligheten, läser vi. Tvärtom. Och vi kan se idag, det finns ingenting för oss att hämta i nyandlighet, i new age, det okulta. Ingenting, ingenting. Vi uppmanas att göra precis som man gjorde i Uppenbarelsebok eller i Apostlärningarna. Och det är ju detta som går tillbaka här. Man tog sina okulta böcker och det var väldigt dyra böcker, förstår vi. Allt det står vad det var värt. Och så brände man upp alltihopa. Det är vad vi ska göra. Vi ska inte ta del i något sånt. Och jag säger det därför att ni vet vad jag tog upp. Jag tror det var förra gången detta med Bill Johnson och ett annat gäng ur Nyapostoliska reformationens apostlar som har skrivit en bok som jag gick in och bara var nyfiken på och såg att jag kunde läsa en del av på nätet och ser vad de säger. Och påstår att New Age-tekniker och deras upplevelser och detta, det har sina rötter i kristendomen. Det är stulet från oss och vi ska stjäla det tillbaka. Vi förstår ju alla vad det leder till. Här säger Guds ord, tvärtom, precis tvärtom. Hugg ner, bryt ner, förstör allt sånt som har med detta. Vi har inget där att hämta, absolut inte. Och femte Mosebok kapitel 7 där igen. Vers 16. Och detta är utifrån det första budet. Inga andra gudar. Du ska förgöra alla folk som Herren din Gud ger dig. Du ska inte visa dem någon skonsamhet. Och du ska inte tjäna deras gudar. Ty det ska bli en snara för dig. Det här sa Gud till folket innan de skulle inta landet. Och vi vet ju sen hur det gick. Och hur mycket man misslyckades i detta. Men det Gud säger här. Det kommer att bli en ständig plåga i ditt liv, i era liv, om ni inte gör detta. Och snaran är ju synden som binder och snärjer och fångar och tvingar och plågar. Så Gud varnar och manar, ta inte lätt på synden. Det går inte att ta ett steg eller beslut som går tvärt emot Guds ord och tro att allt är okej. Det är för att det inte händer något tråkigt och det ser ut som allt går bra. Men det man följer är eller blir en avgud i ens liv. De skulle alltså inte sluta några förbund med folken som hade fyllt sina synders mått. Det är för att de var Guds fiender, de här folken. Och gång på gång när vi läser i historien här och i Gamla testamentet om Israels folk och hur Gud handlar, så står det att striden är Guds och Herren gav seger och Herren förgjorde fiender. Och alltid när Israels folk gjorde som Gud sa, då fick de seger. Då hade de seger. Det visar hela Gamla testamentet. Och landet, som jag sa, det är en bild på livet i Gud, livet i Kristus. Men också vilan i Gud, som ju man kan läsa faktiskt allt det här i Moseböckerna som kommer fram här om Guds handlande och Mose talande och hans avskedssång. Det är underbart att läsa, för det är uppenbart så mycket hur Gud är, hur han handlar. Som han säger själv, han är barmhärtig, han är sen till vrede och stor i nåd och sanning. Men det finns en punkt när han dömer, när syndens mått var fullt. Då var människorna, då var de här folken färdiga för dom och straff. Det jag skulle säga var att man kan läsa det här parallellt med Hebreerbrevet. För det återkommer hela tiden där. Och Hebreerbrevet 12 och där i slutet på Hebreerbrevet inte minst. Landet, ja. Det intogs inte utan kamp. Men det här är ju för oss en bild på att Jesus har besegrat varje fiende. All synd. Det är en bild för oss på detta. Han har besegrat synden, världen och Satan. Det är som man lärde som barn. Jesus har besegrat synden, världen och Satan. Och det är sant. Allt det som står i uppror mot Gud har Jesus besegrat. Och vi får gå in i hans seger för oss. Och de här hedna folken som fanns i landet som nu skulle utrotas. De står för både beskrivning, både för yttre och inre fiender för oss. Det är en bild på syndens makt och vad den leder till, kan man säga. Jag vill ta några betydelser av vad de här folkslagen betyder. Amorier, de skrytsamt föraktfulla, upproriska och bittra. Kananier står för köpenskap, alltså materialism och girighet. Jebuser, att trampa ner med förakt, att förakta, att förstöra, att vara hård och ha maktbegär. Hetiter står för skräck och fruktan. Girgaser betyder att återvända till smutsen, eller dras av onda begär, drivas av onda begär kan man säga. Hiver betyder ond och elak. Periser betyder bybor utan murar, de som bestämmer. Och där kanske man kan se då att man har inget skydd, man har inga murar, man är öppen för allt. Accepterar allt. Och uppmaningen här var, slut inte förbund. Slut inte förbund med dessa folk. Slut inte förbund med upproriskhet mot Gud. Slut inte förbund med girighet eller förakt. Med världslighet och avfall. Och jag kan inte låta bli att tänka och... Jag vet inte om det är dumt att nämna så här i en predikan, men vi har läst senaste tiden gång på gång avslöjanden om Willow Creek, Bill Hybels. Och ni vet vad jag har berättat om det tilltalet jag fick på 90-talet om att blanda, att man kan aldrig blanda Guds ande med världens ande. Och det gällde Bill Hybels och det gällde hans ledarskapskonferenser. Hans sätt att så att säga bygga församling som ett företag. Och här nu avslöjas Bill Hybels gång på gång. Det hade jag ingen aning om när Gud sa denna tydliga varning. Som jag då på 90-talet knappast vågar säga offentligt. För man ansågs ju inte vara riktigt klok om man sa något ont om Bill Hybels. Han var ju allas förebild. Han är ju tusentals präster och pastorers förebild bara i Sverige. Hundratusentals och kanske ännu mer över världen. Vad säger man idag? Och så avslöjas sexuella trakasserier som har pågått 30-40 år var det. Och denna vecka, om det var förra veckan, avgick hela styrelsen i församlingen under pågående ledarskapskonferens, GLS, Global Summit Leadership. Och de här konferenserna har man haft i Sverige, i Göteborg, i olika kyrkor. Förstår. När Gud varnar, han vet framtiden, han vet precis. Och vi kan tycka på ytan, ja men det ser ju fint ut. Men det kanske är överdrivet, eller kanske, ja men det kanske är förändrat. Har ni varit med om det, om Gud har varnat? Och man tänker, ja men det kanske är jag som överdriver. Men Gud har alltid rätt. Gud visste redan då vad som pågick i det fördolda. Och tyvärr så ser det inte ut att finnas någon omvändelse eller bekännelse heller i det här fallet. Inte än i alla fall. Slut inte förbund med världens sinne, tänkesätt, planer. Slut inte förbund med bitterhet, oförsonlighet eller med falska läror, obibliska läror. För det står också som bittra rötter. Och det står i Ordspråksboken 22:10, driv ut bespottaren så upphör kivet och det blir slut på tvist och smädelser. Vad gör bespottaren? Ja, när man tar in världens ande och leder det alltid till att man föraktar korsets väg, korsets budskap. Man föraktar detta som jag läste upp här, synen som den här äldre kvinnan i Norge fick. Man föraktar detta med syndabekännelse och omvändelse. Det leder alltid till det, när världens ande tas in. Man blir en bespottare. Och man kallar de lagiska och negativa som talar om synd, omvändelse och så vidare. Och som tar Guds ord på allvar. Bespottaren kanske också proklamerar att allt får vi ut här och nu. Allt, jag har rättigheter, ta ut allt. Slut inte förbund med dem. Slut inte förbund med fruktan och otro. Hetiterna. Slut inte förbund med onda begär och lösaktighet, otukt eller otrohet. Ge inte efter för sådant, uppmanar Gud. Slut inte heller förbund med elakhet och annan ondska. Slut inte förbund med synden, utan vänd om, bekänn och bli fri. Det är Guds ord, det är Guds budskap till oss. Han som vill befria oss. Och vi går till 5 Mosebok 7 och vers 17. Då säger Herren till Israels folk, även om du säger i ditt hjärta, dessa hedna folk är större än jag, hur ska jag kunna driva bort dem? Så var inte rädd för dem. Tänk endast på Herren din Gud, vad Herren din Gud gjorde med farao och med hela Egypten. Tänk på de stora hemsökelser som dina ögon har sett. Tänk på de tecken under, på den starka hand och uträckta arm, genom vilken Herren din Gud förde dig ut. Så ska Herren din Gud göra med alla de folk som du är rädd för. Med andra ord, det finns ingen synd, inget missbruk, inget fientligt motstånd som är så stort och starkt så att inte Jesus kan befria. Det är vad det handlar om. Tänk på alla stora tecken och under, synligt och verkligt som Gud har gjort. Och han som har frälst oss, han ska också fullborda sitt verk i oss. Vers 20. Dessutom ska Herren din Gud sända panik ibland dem till dess att de som är kvar och håller sig gömda för dig blir utrotade. Gud avslöjar hemliga synder för att befria. Och Gud avslöjar Satans alla listiga läror och lögner och snaror när vi lyder Gud. Vers 21. Du ska inte vara förskräckt för dem, till Herren din Gud är mitt ibland dig. En stor och fruktansvärd Gud. Han är mitt ibland dig, eller i ditt centrum kan det översättas. När Jesus är Herre och Kung i hjärtat, mitt i våra liv, då behöver vi inte frukta. För där Jesus är Herre, där har vi seger. Hans seger. Och vi läser om landet som benämns Guds vila och som gör så Jesu frid i Hebreerbrevet 4:10. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Ja, som vi läste innan, vi drivs inte längre av dåligt samvete eller rädsla eller lagiskhet, utan av Guds ande. Liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. Därför man ville inte lyssna. Man ville inte höra om varningar, om syndabekännelse, om rannsakande förkunnelse. Man stängde igen för det. Hur kommer vi in i vilan? Jo, det gör vi genom omvändelse, överlåtelse och efterföljelse. 5 Mosebok 11 och vers 10. Ty det land som du nu kommer till för att ta dig i besittning, det är inte som Egyptens land som ni drog ut ifrån. Och ni vet, Egypten står ju då bildligt för världen ofta i det profetiska ordet. Där du måste trampa upp vatten till den säd du sådde, så som man gör i en köksträdgård. Nej, det land dit ni nu drar för att ta det i besittning är ett land med berg och dalar som får vatten att dricka genom himlens regn. Va? Allt är Guds nåd, med andra ord. Det är inga egna gärningar, inte ditt arbete. Inget kan läggas till. Det är nåd. Du får gå in i förberedda gärningar. Gud ville ju befria sitt folk från Egypten, från världen. Och leda dem in i landet som flödar av mjölk och honung. Och det är ett uttryck som beskriver det goda och det bästa och det finaste. Men Gud påminner också Israels folk då och då. Tro inte, glöm inte. Det är inte för din egen rättfärdighets skull som jag för dig in i landet. För ni är ett nog hårdnackat folk, sa Gud till Israel. Det är inte för vår rättfärdighet. Det är inget vi förtjänar. Det är nåd. Det är bara nåd. Allt som stod i vägen i landet måste röjas bort. Landet måste renas. Också naturligtvis med syfte på det inre livet. Men Gud tar inte allt på en gång. Han tar bit för bit, steg för steg. Och i 5 Mosebok 7 och 22, där läser vi. Och Herren din Gud ska jaga iväg dessa folk för dig. Lägg märke till att det står, Herren din Gud ska jaga dessa folk bort ifrån dig. Herren är det som gör det. Herren är det som befriar. Men jag har kämpat så länge, tänker någon. Jag har kämpat så länge med detta och fortfarande inte fri. Det är inte upp. Det är inte utan kamp. Men Gud hjälper. Och han ser till våra hjärtan. Han ser till vår vilja att följa honom. Han ska befria. Du får inte förgöra det med en gång, sa Gud. För att inte vilddjuren på marken eller ur jorden ska bli för många dig till skada. Något annat kan ta över om Gud gör allt för fort i våra liv. Vad är det? Jag tror att vilddjuren kan stå för högmod och stolthet. Egen ära. Villolärer. Man har inte lärt sig urskiljningen. Det är en process det här. Åh, vad andlig jag är. Kanske vi tycker. Bit för bit och steg för steg. För Herren vill för oss till andlig mognad. Och Paulus, han sa i den här processen, i mig, i mitt kött, bor inte något gott. Det var den insikt han sa. Bor inte något gott. Men så vände han blicken uppåt. Såg på Jesus. Han är min befriare. 5 Mosebok 8 och vers 2. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen. För att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Om du skulle hålla hans bud eller inte. Om du skulle akta på, kan också översättas, betrakta sig noggrann på hans bud. Vakta över och skydda och bevara Guds ord. Han ödmjukade dig och lät dig hungra. Gud kan tillåta. Han lät dig hungra. Han gav dig manna att äta en mat som varken du eller dina fäder känner till. För att han skulle lära dig förstå att människa lever inte bara av bröd utan av allt som utgår från Herrens mun. Gud vill lära oss att fly till honom att alltid äta Guds ord och korsets budskap. Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Du ska veta i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig så som en man fostrar sin son. Och du ska hålla Herrens din Guds bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Ty Herren din Gud för dig in i ett gott land. Ett land med vatten, bäckar, källor och djupa vatten som flödar fram i dalar och på berg. Det är ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd. Ett land med ädla olivträd och med honung. Ett land där inget ska fattas dig. Och vers 10. Du ska äta och bli mätt. Och du ska prisa Herren din Gud för det goda land han har gett dig. Med andra ord, du kan leva i tacksamhet. Gud kunde ju ha hjälpt dem i öknen där på en gång. Han kunde ha gett dem kött varenda dag att äta om han hade velat det. Han gjorde inte det. För Gud prövar, står det. Han prövar om vi vill följa. Han fostrar. Och när vi ödmjukar oss och säger vårt ja, då sker en andlig mognad. Tillväxt i förtröstan och i fasthet i våra liv. i vårt inre. För Gud vill göra ett djupare verk i våra hjärtan. Och han vet om allt som vi möter och vi kommer att möta, var och en. Han vet om framtiden och han vill lära oss att lita på honom. Att vi alltid kan lita på honom. Dina kläder slets inte ut. Vad är det för kläder? Jesu rättfärdighet. Jesu rättfärdighet som är evig. Alltid fräsch, alltid. Kan inte slitas ut. Blir inte gammal eller gammaldags. Aldrig någonsin. Den är evig. Fötter, skor. Skorna slets inte ut. När Gud leder och ger oss villighetens skor, villighetens ande. Villighet att gå. Och i landet, där fanns det vattenbäckar och källor och djupa vatten både i dal och på berg. Det talar för andens flöden. Guds ord och Guds närvaro genom den heliga ande som beskriver ju Guds andes ledning och hjälp. Både i motgång och i medgång, både på berget och ner i dalen. Han är med. Och andens flöde har vi inom oss, var vi än är. Vete och korn. Guds ord som mättar, andlig näringsrik mat. Och landet var också deras arvslott, precis som vi har en arvslott i Kristus Jesus. Ett förändrat och förvandlat liv. Och en uppgift i hans rike. Och vilande Gud förberedda gärningar som jag tar innan. Vinstockar eller vin brukar uttrycka profetisk glädje. Glädje i den heliga ande. Och det är bara hos Jesus som vi kan finna sann lycka. Fikonträd finns det gott om. Och fikon symboliserar rättfärdighet och läkedom när man läser det profetiska ordet. Från synden som trasas sönder. Läkedom i Jesus år. Granatäpplen. Guds kärlek. Det läser vi om i Höga Visan 8:5 till exempel. Och ädla olivträd. Oliver. Ja, olivträdet där brukar ju stå och symbolisera Guds förbund. När vi läser Romarbrevet 11, det är Guds förbund med Israel. Men det är också att förtrösta på Guds nåd. När vi läser psalm 52:10. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd. Alltid och för evigt. Och honung och mjölk. Guds godhet och sötma. Och mjölken, det tar ju Paulus upp, den rena mjölken. Han talar om Guds evangelium. Och jag tänker på det som stod här. Ett land där inget ska fattas dig. Och jag minns tillfällen när vi har, Janne och jag, gått igenom perioder som har varit tuffa. Men så när man ser tillbaka, jag minns något tillfälle när jag upplevde, precis som att Gud sa, men har något saknats er? Nej, Herre, måste vi säga, inget har fattat oss. Du har gett och försett med allt vi behövde, både andligt och ekonomiskt och på alla sätt. Här på jorden får vi ta del av detta, vi får en försmak av allt detta som kommer. För det är det som det handlar om. Och det slutliga, det är i den nya skapelsen, det himmelska, eller tusenårsriket om man vill kalla det så. Det är ju svårt där med exakt vad som händer. Men underbart blir det i alla fall när Jesus kommer tillbaka. Och hans rike fullt ut blir synligt. Och vi får allt detta helt och fullt. När alla fiender är slut, all ondska, allt utplånas. Av synd och ondska och Satan och allting döms. Gud dömer och straffar. Och nu tänker vi kanske här på släktingar och vänner som vi vet inte lever för Gud. Och det är våran uppgift att be för dem. Be för dem, naturligtvis. Att de kommer med, att många fler kommer med. Och jag tror att vi alla känner nöd för vårt land, det vi ser pågår i Sverige. När vi läser Guds ord, vi vet vad det leder till. Och jag får ärligt säga att jag har svårt att be för Sverige. Jag kan inte riktigt be att Gud ska välsigna Sverige, beroende på vad man menar med välsignelse. Om man menar Gud, sänd syndanöd över Sverige. förkrosselse. För det är också en välsignelse som leder till gott. Det kan vi be. Och mitt i detta så vet vi att Gud ser varenda enskild människa som drabbas på olika sätt. Som söker honom. Man hör varenda bön från varje människa. Och därför så kan vi tjäna honom också på det sättet och be för människor. I lydnad. Lydnadens välsignelser. Underbart. Amen. Tack Jesus att ditt ord är sant. Och tack att du vill leda oss och lära oss vägen. Verka i våra liv där du vill. Befria oss Jesus så att vi är fria att tjäna dig. Fria att följa dig. Fria att tjäna varandra. Tack för att du gör det i våra liv Jesus. Amen.